Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Vägen till Vasaloppet med Britta Johansson Norgren. Det är en förgrening av Vasapodden och det är avsnitt 130 i Vasapoddens historia. Och det här är det sista i den här serien som vi började med på sensommaren. Och nu står vi här bara några dagar innan Vasaåket startar på fredag den 12 februari. Men Britta, vi kan inte undgå. Vi får liksom lägga det här åt sidan lite. Där alla vill veta oss, det vi inte kan hoppa över när vi har med dig här i din egen podd. Hur är läget med Britta Johansson Norgren en månad innan Vasaloppet?
Jo, men det är faktiskt bra ändå. Det har ju blivit väldigt mycket fokus på mina fötter.
Ja.
Och jag märker i media är väldigt intresserade så, och jättemånga hör av sig. Jätteotroligt.
Är det fortfarande så, eller?
Ja, men det är jättekul. Många som skriver och frågar hur det går och jag har fått brev hem och mejl och allt möjligt. Så det är faktiskt fascinerande och roligt att se hur många är engagerade i det vi gör.
Senast vi satt där och gjorde vägen till Vasaloppet, då satt du, det är dagarna innan de här fötterna frös. Och då kom ju du med tips hur man skulle göra för att hålla sig varm. Kommer du ihåg det?
Ja, det är ju roligt.
Men för den som har missat den här boomen, det är alltså, vi pratar första skiklassiktävling, vi pratar La Diagonella, kylan, 20 grader kallt och du förfryser fötterna egentligen och har efter det inte fått tävlat, eller fått det, du har inte kunnat tävlat.
Nej, precis. Det har ju blivit så. Även om läkningen har gått väldigt, väldigt bra. Det är ju faktiskt nu 3 veckor sedan bara och det har hänt jättemycket, så att jag är jättetacksam för det, att det går så pass bra.
Men
så man ska ju ha respekt för den där kylan, för det kan ju faktiskt gå riktigt illa. Det har vi fått sett, att det går snabbare än vad man tror. Att, från det där och bara frysa lite grann till allvarliga skador.
Ja. Men du, om jag tänker när vi drog igång vägen till Vasaloppet, så hade du en tanke att man ska få följa din väg och ska du komma med tips och råd. Och då har du gjort, om man har följt din väg. Men om jag hade sagt när vi satt där i augusti att din väg, det kommer bli så här, för då trodde vi fortfarande att vi skulle gå igång med Ski Classic i december och så vidare. Nu har vi ju först redigerat till plan B, till plan C, och sen du har ju hoppat ur plan C och kör plan D egentligen. Hur hade du tänkt då? För det här är ju inte, vi är inte ens närheten av den plan du satt med i december in mot Vasaloppet.
Nej, det är inte, och i år är det ju väldigt extremt med tanke på coronan och tävlingar och resor hit och dit och allting, men faktiskt så tror jag att det är väldigt få säsonger som, när du tänker där i maj allting ska gå perfekt, att det blir precis som du planerar. Jag tror sällan att det blir det, men det blir ändå bra. Och jag tror ju på det, att om man inte, alltså man måste tillåta sig att bli jätteledsen, och jag var ju jätteledsen efter Diagonella, såklart, att jag hade satt mig i sån situation och inte kunde tävla, och det kändes ju riktigt skit. Men att det finns alltid någonting bra som kan komma ur det. Och jag tror ju det är det viktiga, att så snabbt som möjligt acceptera läget. Inte liksom bli bitter och sur på alla andra, utan det hjälper inte. Direkt man kan acceptera det och hitta lösningar och framåt, så blir det bra. Och så kan jag känna även nu, att visst, det var ju, jag hade väl velat fortsätta tävla säsongen och bara att allting hade flyttat på. Men det här har också gjort att jag har kommit hem, fått ta tag i saker som kanske är som man bara låter rulla på och inte riktigt tagit tag i annars. Och jag ser ju att men i slutändan kanske det här gör att jag är starkare på Vasan än vad jag hade varit om jag hade bara rullat på och varit nere i Europa och tävlat på.
Och ganska snabbt var ju du inne i de tankarna. Alltså att ja, det är klart att man ska hitta de tankarna. Men ganska snabbt, jag kommer ju när vi är hem, är det då, för torsdag 5 dagar efter att du har förfrysat. Då har du hittat liksom ett momentum i att ja, det här är det bästa jag kan göra. Och det här kanske till och med är bättre. Alltså hitta den tron på den här vägen att gå liksom.
Ja, och det tror jag att någonting jag fått lära mig genom åren. För när jag var yngre så var det ju verkligen kanske inte så, utan då var det, ja, men det var ju jättesynd om mig och det var lite alla andra var dum som hade, liksom inte hade, som satt mig i den här situationen. Men nu känner jag så att ja, men jag kan ju välja att acceptera det här och göra det bästa av det, eller så bara vänta jag och se vad som händer. Och då, det är ju sällan det blir bra.
Ja.
Så känner jag att nu, och jag har ju är jättetacksam att jag har lärt känna bra folk som kan hjälpa mig med saker. Och ja, min team har ju varit jättesnäll och försöka hitta lösningar med pjäxor och allt möjligt för att jag ska kunna vara på start så snabbt som möjligt. Men också passa på och verkligen fokusera på Vasalopp och ta tag i. Jag har ju haft en axel som länge varit lite så här. Den funkar, men det är inte optimalt. Men nu har jag verkligen tagit tag i det, tagit hjälp av, jag vet, de som kan. Och då känner jag så här med, varför har jag inte gjort det här tidigare? Wow, det här kan ju verkligen, det är ju det jag har saknat under hösten, jag inte tyckte att det funkar. Att, ja, och det tror jag i slutändan då kanske är det bästa som kan hända till Vasaloppet eller Birken i de här tävlingarna. Och väljer att se det så, och det tror jag är viktigt.
Men du, hur har det varit? För du har ju, det har ju vi pratat mycket om också, att din styrka är att du alltid är bra och alltid kommer till start. Hur har det varit att kliva åt sidan, åkt hem från Toblach? Har du kunnat titta på loppen förresten på tv?
Ja, men det har jag gjort. För det tycker jag att, faktiskt så ser jag ju det att där kommer jag lära mig någonting som jag inte får göra när jag är på start hela tiden. För det är en sak att se på loppen efteråt när man vet resultatet. Men det är ganska intressant att se loppet när man inte är med och inte vet slutresultatet. För då kan jag ju se så här, okej, den åkaren beter sig så. Den stark? Är den, börjar den släppa? Så jag tycker jag har lärt mig mycket av att titta på loppet också. Även om det är jättejobbigt.
Vad tycker du om teamet från sidan nu då? När du har sett dem tävlat? Det har ju du aldrig gjort. Du har aldrig suttit och tittat på varken damen eller herrarna liksom har följt det på den. För du vet ju precis vad hur snacket går kvällen innan om man tänker internt åt oss liksom, och hur vi vill agera och så vidare. Hur är det för nu då bara sätta sig på sidan och titta och se det från annat håll?
Ja, men det var det jättekul, och jag tyckte ju, ja, men så som Elin tävlade i Toblach, att verkligen, det kanske är det jag har saknat hos henne, att verkligen, ja, men inte liksom åka och safea in en bra placering, utan verkligen gå för det och gå riktigt hårt. Och där såg man, ja, men det var ju hennes bästa placering, så att gå hårt så behöver inte betyda att du inte håller och... Även om det inte räckte till pallen, att det var tre andra tjejer som faktiskt var bättre än henne den dagen.
Hur
tyckte jag att hon åkte riktigt bra.
Hörde du då på podden efter att Elin sa det, eller jag tog fram den frågan, men att liksom just där att nu när hon, för vi, både du och jag vet att så här bra är Elin, men att hon får visa det och så precis den gången hon får till det, då är inte du med, att hon sa att det var lite så här störigt att när jag äntligen är där framme, då har jag inte Britta med mig. Kände du så när du satt och tittade, varför hon inte var här förut när jag är med?
Ja, men lite där. Det var roligare om vi hade gjort det, för då hade vi kanske kunnat gjort någonting tillsammans. Ja, men lite som Ramudden som kan skapa någonting och lite taktiskt då. Ja. Så det ska bli jättekul, och när jag är tillbaka och förhoppningsvis är bra igen och om Elin kan vara bra, att vi kanske kan göra någonting tillsammans. Ja. Men sen tyckte jag också det kanske var absolut roligast att se. Det vet ju det här med killarna i Marsan. Nu var ju Emil otroligt stark, och det är ju såklart jättekul bara att se det. Men just det här att vi pratar om att alla ska vara där framme på slutet och inför backen. Och det är en sak, det är klart att alla vill det, men sen kunna få till det på tävling. För det är ju, det tror jag inte alla kanske förstår när man tittar vilket krig det är. Och jag säger, du ska åka allt vad du kan egentligen för att ha en placering, liksom ha positionen. Samtidigt så vill du spara energi till backen för att du ska vara pigg där. Men de vet ju, och det ser man ju, men är de inte topp 10 i backen så är de ju, har de ingen chans att vinna. Men alla var där framme på sista liksom, rakan kilometrarna där inför backen. Och det tyckte jag var... Då kände jag så här, ja, men nu har de lyckats. Nu har vi lyckats med skidorna. För det gör man inte om man inte har bra skidor. Men de också verkligen var med på dagen. De hade en bra dag allihopa. Det var jättekul att se.
Ja, ja, härligt. Men, och nu är tanken, om allt går som du ska nu, så om bara mindre än en vecka så ska du få göra comeback, om man får säga, ja, det får man väl säga, comeback i Ski Classic i Jizerska då.
Ja, och det blir ju så, det var ju faktiskt en månad sedan, 4 veckor då sedan det var Diagonella, så det känns ju som att det är lite comeback.
Ja, precis. Och det är ju, den här podden handlar om vägen till Vasaloppet, och det här, vi tar avstamp på Jizerska, för visst är väl det en viktig del i din väg till Vasaloppet?
Det är det, för det är liksom många frågor så här, ja, men hur formen är, och jag känner så här, men jag vet faktiskt inte, just nu kan det vara, jag blandar lite grann, och det är för att kroppen har varit en läkningsprocess där jag känner att, ja, men vissa dagar är jag bra, och sen vissa dagar är jag en bra bit ifrån fortfarande, men jag tycker ju att Jizerska är jättebra för att få ja, men där får jag ju mäta mig mot de bästa och få se, ja, men är det någonstans jag inte riktigt hänger med. Hänger jag inte med i starten, alltså i farten, då är ju det lite, då måste jag hem och fundera på varför det är så. Eller hänger jag inte med hela, inte orka hela loppet, beror det på att jag inte har, det var faktiskt 4 veckor sedan jag hade den här riktigt tuffa passen, eller var det, jag menar, alltså man får en feedback så där och kunna ha ett nytt läge att jobba mot. Så jag ser det som jättebra, och går det bra då är det ju bara jätte, då ger det ju en väldigt trygghet att ha, då kan jag gå på ganska hårt 2 veckor fram till Tjejvasan och veta att nej, men nu är jag verkligen i bra form till Vasan.
Om vi ska beta ner det, då, om vi ser den här Vasan, nu kan ju vissa, kommer ju bara åka om några dagar och vissa åker om någon månad. Och vi börjar där. Alltså, hur, om man tänker med en månad kvar träningsmässigt, vad tycker man ska göra, vad ska man fokusera på nu? Nu har vi ju både i december och januari har ju både du och jag tryckt på att fortsätta göra jobbet och ligga på liksom, och det handlar om att vara vältränad. Kan man börja liksom finjustera snart, tycker du?
Ja, men det tycker jag. Men det jag framförallt tycker, det är en sak, alltså det är så lätt när det är ganska långt kvar. Det är nog jättemånga som säger att när det är 6 veckor kvar till Vasan, att de kommer vara jättebra på Vasan. Men det är väldigt många som tvivlar med 1 vecka kvar. Eller så här, det är väldigt få som är säkra på att de kommer åka bra. Ja. Och det är nog den här tiden nu fram till Vasan när man än åker, eller Vasåket då, att lita på det man har gjort och inte liksom få den här paniken och ska prova allt nytt och få in allting och det, utan lita på att ja, men jobbet är gjort, man gör bra grejer, då kommer det gå bra. Och sen såklart så kan man ju börja finlira, är man liksom en van skidåkare, ja, men då kanske man kan träna ner sig lite grann om man har 4 veckor kvar, gå in med lite mer mängd för att sen lätta upp för att få en liten formtopp. Men då är vi inne på ganska, alltså det här med att prata formtopp, det är ganska, det är liksom en liten del, och då ska man ändå vara ganska bra.
Ja, jag tänkte säga, vilka tycker du ska liksom fokusera på det? Är det egentligen de här som får starta på söndagen, det, alltså elit och elitmotionärerna? Behöver jag fokusera på det om jag har liksom ett Vasaåk där 6-7 timmar är mitt mål, så att säga? Eller är det bara att fokusera på att hålla i träning och komma dit så fortfarande då, så vältränad som möjligt, eller?
Ja, men jag tycker det. För att formtoppning, visst, det ger den där, men kan du ha liksom en procents förbättring eller någonting. Det är ju det. Det är ju jätteviktigt om du ska vinna loppet. Ja. Eller de här på topp 100 eller den procenten. Då kanske det är jätteviktigt. Men om du ska åka Vasaloppet på en viss tid till exempel, så är det inte där det liksom viktiga. Utan då tror jag, då kan man mer gå väldigt fel också.
Ja.
Och det är ju vi kanske som vill vinna loppet. Är ju lite, vi måste ju göra så. Om du ska vinna så måste du våga riskera att gå lite fel också. Annars vinner du inte.
Nej.
Så jag skulle med säga att man faktiskt mer gör jobbet hela vägen, håller i det. Men också det där, formtoppning kan ju vara att du får in det här lite längre loppet. Där du testar såklart utrustningen, men också energi som vi pratade förra gången om. Och du testar att vara ute lite längre. Det kan ju bli en form av formtoppning av det också.
Jag ska säga en sak. Jag har ju på coachningen här, så har jag 2 stycken tror jag, som ska åka på söndagen då. En ska åka elitgänget och en ska åka strax därefter med höga ambitioner. De kommer ju att åka Vasaåket nu i början av den här perioden för att få det som en genomkörare. 9 mil, inte allt vad de kan, men inte heller långsamt, och sen testa energistrategi och liksom komma igenom loppet.
Mm. Och det tror jag är jättebra, för det är ju först då man verkligen kan lära sig. Och så ser ju jag Jesarska för mig till exempel.
Precis.
Nu. Att det är ju en sista chans att testa de här bra grejerna. Vad har du för uppladdning inför för loppet? Är det någonting du vill ändra? Sen är det ju såklart att det är olika dagar och form. Men det är ändå, när det gäller där på start, det är då du kan testa det som bäst. För jag har lite svårt att göra det på träning lika bra som jag gör det på tävling.
Du, med en månad kvar, eller kanske bara några dagar, det vet vi inte. Men det är för både och. Vad har vi för utmaning, eller hur ska vi tänka med utmaningen den här sista avsnittet i den här serien?
Ja, men den här gången är som att det är för några inte så långt kvar, så tänker jag mer istället för en utmaning vi har ett tips. Och det är faktiskt ett tips som jag använder mig väldigt mycket av i olika situationer, och det är tacksamhet. Dels tycker jag att det är en otroligt fin egenskap som människa att ha. Tacksamhet för, ja, bara för att man är frisk och alla som hjälper och allt det där. Men just i tävling så kan jag ibland känna att det är så lätt att fokusera på det här negativa. Och till och med kan jag känna att ibland när man har pressen, det känns som att jag kan bara misslyckas. att alla förväntar sig så mycket. Då tycker jag det här med tacksamhet är riktigt, riktigt bra. För att istället för att se de där problemen så stå på startlinjen och känna så här, nej men jag är tacksam, jag är faktiskt frisk, jag är hel, jag har chansen att få åka det här bra loppet. Och det är inte så självklart, för att ganska många är ju faktiskt, ligger hemma och är sjuka eller skadade eller inte haft möjlighet, inte ens har möjlighet att få göra loppet.
Plockar du in det här under hela tiden så att säga, eller är det liksom, ligger man och funderar på det på kvällen, eller försöker man ha ett mantra under de sista veckorna här, eller hur ska man använda det tycker du?
Jag tycker att man kan använda det precis som vi sa med de här bra sakerna, att man skriver ner.
Ja, just det.
På kvällen när man går och lägger sig, men vad är jag tacksam för idag? För det kan vända ens tankesätt lite grann, att börja söka de här bra grejerna istället för att söka det negativa. Det har ganska stor effekt. Men sen tycker jag sista veckorna och egentligen uttaget i livet, så är det ju mycket roligare om man kan göra så att man tänker, istället för att se det här negativa, om man känner att man blir väldigt negativ, ja, men vad kan jag se det positiva i det? Okej, nu kanske jag har lite problem med, jag får veta att jag är väldigt svag i den här axeln eller har lite problem med det. Ja, men då kan jag ju se, gud vad stark jag kommer kunna bli och vad bra jag kommer kunna bli när jag har tagit tag i det jobbet. Eller att det blir inte det där vädret. Det är så lätt att fokusera på allt det negativa. Ja, men om man vänder det till någonting kanske är bra, för man vet ju faktiskt inte slutändan vad som blir bra och inte. Så jag tycker det har hjälpt mig väldigt mycket.
Har du jobbat med det här nu efter dina fotbekymmer så att säga? Då är det svårt att vara... Men du var inne på det där tidigare, att du var ändå ganska tacksam ganska fort, att du kände att du hittade rätt i det hela. Eller hur har du jobbat med det nu sista månaderna där?
Ja, men det har jag gjort. Och jag tycker ju att just det där... Man kommer ju alltid tycka att det är jättejobbigt att man inte är på start och inte ser. Men jag kan ju också välja att göra... Jag kan välja att bara inte göra någonting. Men jag kan också välja att göra någonting väldigt bra av det här. Ja. Och då kan jag ju vara tacksam just nu när jag känner att jag hittar de här nya grejerna och det är roligt jobb med träningen och gör lite annorlunda. Ja, men då kan jag ju känna mycket mer tacksamhet att... Ja, men det här kommer bli jättebra. Jag tror ju på att jag kommer kunna vinna Vasan och jag tror att jag kommer vara bättre än vad jag någonsin har varit. För annars så ser jag ingen idé för mig att hålla på med det här. Om en liten liksom motgång ska göra att jag skiter i allting. Och det tror jag, kanske inte sådana som, ja men kanske även de som åker Vasalopp motionärer, men framförallt många elit är ju så där att det kommer en liten motgång mitten på säsongen och känner att de var inte så bra som de hade hoppats i maj. Nej, då ger man upp och så börjar man i februari och fokusera på nästa säsong.
Ja, precis.
Och så blir det likadant nästa år. För det händer inte så mycket på ett år som du tror. Nej. Och där tror jag att man många gånger tänker, men då är man ju fast i hela tiden bara nästa år. Till slut så är du 35 år och så var så liksom karriären över. Eller du är 50 och inte tror att du kan börja åka något bättre på Vasan. Utan ta att man bara, men vad gör jag bästa nu? För om jag gör det bästa nu, det är ju så jag lär mig absolut mest för kommande vinter också.
Det som är en rolig sak i det här, alltså när man ändå har med mycket ambitiösa skidåkare att göra som vi har, både från elit men även de här som vill göra ett bra Vasalopp och så vidare. Så har man sett under den här resan som vi har gjort nu under hösten och så, att folk har varit taggad på sommaren, sen börjar man liksom tappa det lite, min upplevelse. Att man har tappat det lite, liksom Vasaåket kanske inte lika inspirerande, men nu, sista månaden, när tävlingar har kommit igång, i alla fall för elit som man kanske har tittat på, men allra helst när snön har lagt sig över hela landet, vilken boost det har blivit igen för folk, och det känns som att folk har hittat tillbaks till skidglädjen någonstans, så att det känns som att ändå många kommer från att kanske haft det lite motigt här kring jul när det inte fanns snö och Vasaloppet hade väl ingen riktig klar linje hur man skulle gå, till att nu ha haft kanske snö och kunna åka mer skidor än vad man har gjort de sista åren in mot det här, så att det kanske kan bli en väldigt trevlig månad uppe i Mora här med Vasaåket.
Jag tror att det kommer vara en jättehäftig upplevelse där, och det kommer nog vara, även om det inte blir som vanligt, så kommer det nog vara jättebra. Och just det där som du säger, så är det ju, ja, men det är jättekul att det är många som är, det är just nu de får känna den där motivationen, och det är jättekul för det är otroligt fin skidåkning ute. Men jag kan också känna ibland att, vilket som vi själv kan slita med, att det är så lätt att tänka på att är jag motiverad eller inte?
Ja.
Att man tänker att motivation är någonting man har eller inte har, som att man skulle tappa det. Men jag ser ju att motivation är någonting, det kan skapas av yttre förutsättningar ganska lätt, som så som du säger att nu har det kommit snö, då blir alla motiverade. Men det är också någonting man kan skapa själv. med att börja man göra någonting bra, ja, men då vill man göra mer bra grejer. Ja. Så är man inne i ett bra flow och då har man skapat motivation. Från början så var man bara jättenegativ.
Precis.
Och då är det ju inte att man är en motiverad skidåkare eller inte, utan det går att påverka mycket lättare än vad man tror.
Ja.
Vasapodden.
De är magiska.
Din sista månad börjar med, eller sista, är det en månad på söndag? Det blir en vecka, två veckor till tjej. Ja, precis, för 3 veckor blir det Vasan på söndag.
Tre veckor, precis.
Och då har vi en tjejvasa också, ska vi säga, i din plan.
För det närmar sig, det går jättefort.
Ja, ser du... Ja, det är klart du ser fram emot det nu när du har fått stått på sidlinjen lite. Kanske lite mer än vad man hade gjort om du hade åkt de här... Du missade 2 tävlingar, det låter som att du var borta hela. Men du missade ändå Marsan.
Det är 3 veckor borta, ja. Liksom, ja, 4 veckor borta från tävlingen. Men det... Ja, det är det ju. Det är ju lite mer osäker än vad i vanliga fall. För det kan jag tycka att när jag kommer till Isärska i vanliga fall så brukar jag känna så här... Ja, det har gått... Man vet att det har gått så här. Förra helgen vann jag kanske, eller det gick så där den helgen... Du har bra koll på var du står.
Mm.
Och då vet man lite grann om jag har varit så här bra under några veckor. Om det nu kommer gå jättedåligt den här tävlingen. Ja, men då beror det ofta på någonting att vi har något som inte att jag inte har kapaciteten. Ja. Utan något som inte har funkat med skidor eller ja, någonting sådär. Men nu kan jag ju känna att ja, men om jag har gjort ett jättedåligt lopp nu. Hur kommer jag tänka då? Ja. Kommer jag klara av det liksom, mentalt? Att bara, okej, nu är jag ändå bra när det gäller Vasan. Det är ju lite mer utmaning.
Ja.
Men den är också lite det är också spännande tycker jag det här med att komma i nya situationer som kanske inte har varit på ett tag för mig.
Spännande. Då ska vi faktiskt avsluta vägen till Vasaloppet. Det här är sista avsnittet och sista. Britta, du får kasta med Vasa-åkaren några sista ord här innan vi släpper dem fri i mellan Sälen och Mora. Vad ska man tänka på? Vad är det sista orden du vill säga?
Ja, men framförallt lycka till alla, och jag tycker att alla som gör Vasaloppet eller Vasaåket, man gör en jättebra prestation, även om det går lite saktare än man hade hoppats på eller någon annan kompis är bättre eller resultatlistan inte ser ut som man vill, så man har gjort ett jättebra jobb och kunna stå där och se att nej, men jag har gjort ett jättebra jobb, och är man inte helt nöjd med sitt jobb, ja, men då kanske man får ta med sig vad man vill göra ännu bättre till nästa år.
Du, en annan sak som jag vet diskuteras i den här av folk som ska åka, att man liksom är lite så här, de väntar lite med att bestämma vilken dag. Är det bra eller dåligt? För du förstår, det, alltså, det är klart att det är 25 grader och då väntar man kanske och säger att det är 7 grader dagen efter eller 2 dagar efter, eller det kanske kommer mycket snö eller regn och då hoppar man över det. Om du inte hade måste åkt utan fick välja under en månad, hur hade du gjort då?
Ja, jag tror många... väljer väl dag lite grann efter hur snabbt före det är, för att de vill ha en väldigt bra tid. Och är tiden det viktigaste för en, ja, det är klart att då är det kanske det man får göra. Men jag tycker också att det blir... det är tufft för en också när man fokuserar på saker runt omkring som man inte riktigt kan påverka. Jag skulle nog hellre säga bestäm en dag, se till att du är så bra du kan den dagen och vara nöjd, även om det har gått snabbare att åka 3 dagar senare, så jag tror att man kommer vara väldigt nöjd med sin egen prestation och lite lugnare i sitt eget fokus på vad man ska göra istället för vädret.
Ja, helt rätt. Det är bra. Och så nästa år, förhoppningsvis, så kommer vi inte kunna välja dag längre, utan då är vi tillbaka med allihopa på första söndagen i mars, eller sitta öppet spåren om det är så.
Ja, men precis. Och då vet vi ju att då är det ju snö och jävligt den dagen, men det har ju helt på sen.
Så är det. Ja, och du, det här ska vi inte komma in på, men ni tjejer ska ju i år också tävla själv på Vasaloppet, eller alltså utan gubbar.
Ja, och det får vi se, det kanske kommer bli något som blir i framtiden också, ja. Tror jag, om det funkar bra. Så det får vi kanske aldrig fått mer riktigt Vasalopp som det har varit förut.
Så kan det vara. Men, och troligen, det får vi se också, men i alla fall nu så är det här sista gången vägen till Vasaloppet med Britta Johansson Norr. Vi kanske aldrig får något mer av den heller, men just nu så är det sista, och vi säger till alla er som har följt den här, och jag vet ganska klart och att det är lite, vi har nått, och det var det vi ville, Britta Altammer, vi når en liten annan publik med den här förgreningen, lite mindre interna skämt, lite mindre, alltså det finns, alla gillar ju inte det vi tjötar in med Vasapodden, och det, ibland kanske vi blir för nördig där, och jag vet att vi har nått en klick av nya poddlyssnare som lyssnar på den här podden, och det är ju väldigt, väldigt, väldigt roligt.
Ja, men det är jättekul och jag hoppas att vi har kunnat förmedla något tips som de tar med sig.
Det får vi hoppas, det får vi hoppas. Och den här finns ju, så att har du missat vägen till Vasaloppet med Britta, så lyssna igenom nu, för det, jag tror att ni kommer bli taggade, ni kommer komma, även det som sades i augusti kommer ni kunna nytta av under ert lopp i mellan Sälen och Mora. Så med det så tror jag vi säger lycka till och tack för det här. Tack Britta för den här poddförgreningen.
Ja, men tack tillsammans.
Och vi hörs ju med vanliga Vasapodden om en vecka igen, och då ska vi förhoppningsvis, så har vi Britta med då, för då betyder att hon har gjort någon, eller det behöver inte alls betyda, men vi kör i alla fall. Då är det ju, har vi varit i Jizerska och kört Jizerska Padesatska och kommer prata ner det. Och följ oss också social media in över där. Det kommer ju en studio 157 bland annat på lördag inför Jizerska Padesatska. Men vi tackar för nu och så på återhörande. Tack och bock.
Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.